det är bra, tack. Du kan inte tala tyst då. Flera gånger i dess föredrag om veda. Jag vill påminna ordet veda betyder vetande och är besläktat med det svenska ordet att veta. Veda är det heliga vetande. Och jag betonade att enligt många utsagorna i texterna är veda inte gjort av någon författare 2000 år före vår tid eller 3000 år före vår tid, men det är ett utflöde av en helt annan kategori, av det eviga. Veda, den verkliga veda, är en evig existensform av Gud. Den första stora avdelning i veda kallas Rig Veda, hymnernas veda. Man har gjort många undersökningar i västerlandet, också i Indien, när dessa texter kom fram. Man har kommit till mycket motstridiga resultat. Det finns folk som religionshistoriker, indologer, som säger 1200 år före Kristus, andra säger 1500 år före Kristus, andra säger 2000 år före Kristus. Man har gjort astronomiska beräkningar och undersökt vilka stjärnkonstellationer som nämns i dessa hymner, vilken tid var det möjligt att det visade sig, och man har kommit fram av framstående indologer i Indien och i västerlandet 4000, 5000 år före Kristus. För en troende hindu är sådana undersökningar av mycket sekundär betydelse. Jag nämnde ju redan Veda, den verkliga Veda, har ingen början, inget slut, ingen ålder. Det är så gammal som Gud själv. Nu innehåller Rig Veda till större delen hymner till de så kallade Devas. Jag berättade också om Devas redan. Mäktiga varelser, härskare, förvaltare över naturkrafterna, som står också som uppsyningsman, men bakom alla våra sinnesorgan, alla ögon i universum, bakom dem står en deva, Indra. Bakom alla öron, bakom alla näsa, alla tunga, alla språkorgan, bakom alla sexualorgan i universum står en deva, Prajapati, och så vidare. Men jag nämnde också att dessa devas är ändå förgängliga varelser, fastän de lever mycket längre än människor. Det finns utsagor, många hundratusen år, många miljoner år lever det, men det kommer en dag, då måste de lägga av detta ämbete som de förvaltade och gå igen i det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse. Utan början, utan slut. Också i det osynliga, för våra ögon osynliga riken av devas finns hat och svartsjuka och rädslan. Och målet av många, många människor i Indien är att genom dykt, genom goda gärningar, genom offer, komma en gång i dessa riken av devas. Men om de har upplevt dessa riken, så upptäcker de så småningom det är inte det sista målet. Bland alla dessa hymner, där det alltid heter, vi offrar, och du skänk oss söner, du skänk oss rikedom, du skänk oss kreatur, du skänk oss långt liv och hälsa och så vidare, finns också. Det är bestämt för människor som inte kan fatta något annat än en löne Religion, men bland dem finns så som en blixt i mörker helt annorlunda också flera hymner som berättar om ett mycket djupare skikt av allt vara. Hymnerna till Devas, det har vissnat. Många av dem används inte längre. Men några andra hymner, några strofer, har ett förvånansvärt liv. Och det begrundas, det mumlas, det sjungs ändå även idag av många tusen människor. Det finns en strof som kommer fram i Rigveda, i de två avdelningar av Yajurveda, av Samaveda, av Atharvaveda, i många Upanishader. Och det mumlas av en brahman, av en troende brahman, när han dricker en droppe vatten, när han äter någonting, när han dricker någonting, när han lägger sig, när han vaknar upp. Och det är strofen om Vishnus högsta rike. Strofen går så på sanskrit: Tat Vishnu Paramam Padam Sada Suraya Pashyanti Diviva Chakshua Atatam. Det betyder Tat, detta, detta som jag inte vågar att uttrycka med ord, bara ordet på engelska that, på tyska das, på sanskrit tat. Detta är Vishnus högsta rike. Alltid skådaste av det verkligt vise, så som solljuset är överallt utbrett i himlen. Det är en av tecken om en kunskap om ett rike som har ingen början, inget slut, som kan inte förstöras, som är oförgängligt, nämligen den eviga verkligheten. Och om någon har någons gång förnummit en fläkt av denna eviga verklighet, då vet han allt vad vi kan se med ögon, höra med öron, fatta med förståndet, uppleva i det djupaste undermedvetna. Det är bara en kuliss, det är bara en liten tunn fernissa, en ytan om en mycket, mycket större verklighet. Man kan inte förstå hinduismen om man inte vet, det är grunden av allt. Också undervisning för nybörjare som går, om jag använder en liknelse, i första småskolklassen, som kan inte annat begripa än en religion, att jag ger och du ger mig detta i gengäld. Bakom den är kunskapen om det oförgängliga rike. Ordet Vishnu har några olika betydelser. Det kan betyda den eviga grunden av hela universum. Det kan också betyda helheten av det oförgängliga. Jag vill berätta om en annan hymn i Rigveda. Det är det berömda Purusha Suktam. Purusha betyder person. Och den klassiska definitionen som finns i Veda och finns i den största Upanishaden, Brihat Aranyaka Upanishad, är att hans boning, den gudomliga personens boning, är alla värder och alla varelser. Och denna hymn i Rigveda, i en form 16 strofer, i en annan form 18 strofer, börjar. Purusha Suktam betyder en prisång till den eviga, ureviga, gudomliga personen. Och i första strofen sjungs hans härlighet, att han är större än hela universum. Och jag sa det redan tidigare, att redan i vedisk tid var det ingen välkänt att det inte bara finns vårt Wertsystem, mit unzähligen Werte, unzähligen gebundenen Werte. Und han so priesert, Purusha Sukta mit ersten Strophen, umfangt das hele Universum. Ja, das Ytre auf alt, das Innere auf alt, bär alt. Eine Strophe zum Schildern, Güts, zum Brand Kalas Vishnu, Allmacht der Majestät. Und sie dann kommen ein Vergehungswert an den Strophe, wo du berättest dir. In Allmacht der Majestät, und so schildert es in der ersten Strophe, darin war ein Quart auf Purusha, auf den ewigen, gedummlichen Personen. Drei Quart davon, löser war in Ewigkeiten. Ich habe die Hähne mit Lief, Aldrich hatte ja richtig die Ürge mit präziser Kontursteile und so weiter. Wenn ja, studierte Konstitut, Religion und Philosophie und hat Schlüsselsatz mit manchen Religionen. Und ingenstans hat er gefunden, in so einem Kunstgab um Gott, so som in den Hinduismen, nämlich in allem, was wir erkennen uns, in Christentum, in Judentum, in Islam, der erste Gott wendet mit werden, Gott Vater, Gott zum ewigen Grund, Gott zum Dummere, Gott zum Herrschere, Gott zum Frälsere. All die, die da fragen, was er Relation auf Gott in uns, was ihr Gott für uns. Im Hinduismen findet Kunstgab um Gott's eget Lief. Gott ist dann für noch eine direkte Relation zum Wertzeitet. Fast ein Wertzeitet konnte in den bestimmten Augenblick um ihn zu haben, wurde. Und nun berichtete ja reden Tätigere um das Fantastische, dass eben dieser Gott, zum Leben sein eigenes Leben, utrolig tief, dolt, jenom vore Begehr, jenom vore Drifter, jenom vore Längten efter finere eller gröbere njutningar, att också detta kan bli åskådligt. Och det händer när Gud stiger ned som avatara. Jag försökte förklara ordet avatara. Jag vill upprepa, vi har nya vänner här. Det betyder den nedstigande, han som stiger ned i ett gränslöst rike av frihet, i vår värld av begränsning och död, världen av den stora maja, denna värld som kan mätas, beräknas, värderas. Det som händer i det eviga riket kan inte mätas, beräknas, värderas. I den indiska uppenbarelseurkunden som är för mig centrum av allt som omfattar all substans av alla andra texter, det är som jag sa flera gånger förut Bhagavata Purana och Bhagavata. Då ställs till exempel frågan hur många avataras finns. Jag vill tillfoga en gång till att han stiger ned är även en provisorisk definition. Ty han är ju överallt, vart ska han stiga ned? Han gör sig synlig, han gör sig osynlig. Det ställs frågan i Bhagavata Purana, hur många avataras finns? Svaret är 10 stora avataras. Omedelbart efteråt kommer en strof, 22 stora avataras. Sedan kommer en strof av Gud som är urgrunden av allt vara, det förgängliga och det eviga vara, hade flödat ut så som ur en outtömlig sjö från vilken otaliga floder strömmar ut. Så många avataras finns. Det finns strofer som lätt kan misstydas. Det finns några få försök att översätta detta centrala verk i hinduismen. Alla är mer eller mindre förvanskningar. En strof säger: han har inget innan dess och inget efteråt. Han har inget yttre, inget inre. Men han är det yttre och det inre och allt innan dess och allt efteråt av hela universum. Och han är universum själv. Nu är det lätt att misstyda sådana utsagor att det är panteism. Det är just motsatsen av panteism. Panteism är universum Gud. Och här är det Gud är allt. Universum är en liten dimma, en liten ridån inom helheten. Vad betyder det? Och han är världsalltet själv. Det betyder, när världsalltet kunde det inte bestå ett ögonblick, så som jag sa det, om han inte vore. Och om han uppenbarar sig, om han blir synlig, då bleknar världsalltet bort. Och bara han är kvar. Och han är det verkliga världsalltet. Jag sjöng några strofer, några rader i tidigare föredrag i ett underbart diktverk, Gita Govinda av Jayadeva, som kom fram 1100-talet. Gita Govinda betyder Govinda, det är Krishna i form av sång, och det är en prissång till de 10 stora avatara. Om jag får lov sjunger jag igen en liten del. Pralaya payodicha ledrita vanasi vedam vihitta vahitra charitra makedam keshavadritta mina sharira jaya jagadishare keshavadritta mina sharira jaya jagadishare. Keshava Krishna. Krishna anses i många texter vara urguden själv. Han, hela fullheten av Gud. Han som lyser bara i evigheten. Samtidigt är han Jagadisha. Jagad är världsalltet. Isha är härskare. Samtidigt är han härskare över hela universum. Det vill säga, han är trekvart. Han är helheten. Han är också enkvart. Det liknar sig i gudomen. Och han blir även synlig hos oss och hjälper oss. Och strofen berättar att han, när allt var översvämmat av en av de många stora floder som översköljde hela jorden, förintade allt liv på jorden, då bar hon Veda, det heliga vetande, det vill säga det är han själv, genom denna förintelseflod från en värld till en annan värld, från en förintad mänsklighet till en ny mänsklighet. Och i båten som byggdes, så som det beskrivs mycket senare i Gamla testamentet om Noah, då fanns den stamfadern av den nya mänskligheten som heter Manu. Manu är kärnet i ordet manusha eller manushya. Det betyder människa. Ser på likheten manusha, människa. Vokalerna är absolut identiska, eller mensch på tyska. Han var stamfadern av alla de folken som befolkade jorden senare. Man kan säga, det stämmer nästan överens med Gamla testamentet, bara tidsrymden är mycket, mycket större. Men det som skiljer sig från den bibliska berättelsen och den babyloniska och sumeriska berättelsen och så vidare, det finns ju många berättelser om syndafloden. Skillnaden är det att under dessa många hundratusen år som denna flod var det, und er wies die Hand dessen, was inne in Arken, in Booten, um Kunstgaben, um Atma, du sehr, um sie selbst. Han utgjort vetande, det heliga vetande, in i det som var i båten. Och det som var i båten var Manu, stamfadern av alla folken som skulle sedan leva på jorden, och det så kallade sju heliga rishis, de sju ursierna som förmådde att uppfatta någonting av det heliga vetandet eller veda, och förmedla det, att uttrycka det i ett språk som kunde förstås av människorna av deras tid. I denna berättelse kan ni se hur det fick kunskap om det eviga ordet, hur Gud själv undervisade den, gav honom sig själv. Det är 10 strofer. Alltid är det föräldrarna Keshavadritta, det kommer till olika namn för avatars. Mina sharira, Keshavadritta, Kurma sharira, Keshavadritta, Varaha rupa, Keshavadritta, Narasinha rupa, Jaya Jagadish hare. Alltid står bakom dessa avatars deras egen eviga grund, urgrunden av alla avatars, på sanskrit avatarin, som prisas i denna ö, Kesava Krishna. Nu berättade jag igår om händelser hur denna Narasimha blev synlig. Han blir en gång synlig i en skapelseperiod av en jord som omfattar, så som ni vet, 4320 miljoner år. Jag berättade att i ett demoniskt hus av en världshärskare som var en stor demon, en stor yogi, en mycket mörk yogi som praktiserade mörk magi, växte upp en gudsinvigd som hade från tidigaste ungdom, från födelsen, tjänande, vetande kärlek till Gud som var en bakta. Man kan säga en aspekt av urguden, en aspekt av urguden som världens eviga grund, den kallas Paramatma. Det är den stora Atmas över alla Atmas. Vem är alla Atmas? Den gnista evighet inom oss, i varje som sitter här, i varje människa på jorden, i alla levande varelser på jorden och i alla andra många bebodda universum. Och den grunden av dessa Atmas är alltid han som kallas Paramatma, eller den inre ledaren, eller det tysta vittnet av de heligaste tankarna och begär, den inre åskådaren. Och om honom berättar till exempel Bhagavad Gita. Bhagavad Gita heter på svenska Guds Bhagavad Gita, sång, Guds sång. Det berättas att han är helt neutral, att han har ingen vän, ingen fiende. Han skådar bara. Ett kännetecken av den evige guden är att han kallas Sarvato Mukha. Det betyder överallt öga, överallt ansikte. Det är han inom oss, är detta öga. Och det berättas att genom sin tysta närvaro ordnar han att vi efter döden får en ny existens, en reinkarnation, helt motsvarande mot våra begär, vårt våra hemligaste tankar. Och dessutom, han står som inre ledare i var och en av dessa miljarder och miljarder varelser. Ordnar hans tysta närvaro att alla dessa öden flätas samman i en otrolig rättvisa. Der sagte, han har ingen venn, han har ingen fiende, han skoder bare. Så som jeg beretter det i disse Upanishad-strofer, i Veda-strofer om de två fåglar, en av de fåglar som bor i samma träd, vill säga i vår kropp, äter de söta och beska bären av sinnevärlden, upplever lust och lidande, den andra skoder bara. Men nu händer något fantastiskt. Man kunde säga Gud bryter sin egen lag, nämligen om någon atma som var, har glömt sig själv, identifierade sig med sin kropp, med sin psyke, längtar att vända sig tillbaka till honom. Då blir intresset av den opartiske inre ledaren väckt. Och om en sådan blir en bakta, en Guds invigd, då kan han inte bära att någon händer, något orätt händer denne bakta. Och då skyddar han honom. Och det hände när denne pralat kom i fara att dödas av sin far. Då skyddade Gud i gestalt av Narasimha och Andelejon honom och förintade den demoniska konungen. Jag vill tillfoga min berättelse igår något mycket upprörande. Jag sade, denne demoniske konung var en stor yogi, men han praktiserade en yoga mörkfärgat av dessa tre kvaliteter av Maya, Tamas och Rajas. Och när pojken till hans vrede sade han har fått kraft och mod att tala om den ende, om Vishnu som är överallt, det innersta och det yttre av allt. Då frågar han, vilken Vishnu, vilken allt närvarande, och säger något som är ett kärnord i det indiska heliga texten. Han säger, Soham, han är jag är han. Nämligen han trodde, han med alla sina drifter, med all sitt mörka, han, hans kropp, hans psyke, med alla sina begär, med all ofrid, han är den högsta. Och då uppenbarar sig han själv i en pelare och refsanda den är demon och skyllade sin vakta. Keshava dritta Narasimha rupa Jaya Jagadish Hari. Denne Paramatma är inom oss. Vi själv kan också gå, om vi längtar efter det, om vi längtar att tjäna denna gudaspekt, den vägen, så som jag redan, jag tror i första föredraget, kallade med upanishadiska ord vägen från overkligheten, det vill säga världens relativa verklighet, till evig verklighet, vägen från mörker, det vill säga från allt vad vi kallar ljus och mörker i världen, till det verkliga ljuset, det eviga ljuset. Vägen från döden, den omfattar allt vad vi kallar liv och död, allt är underkastat döden. Vägen från döden till odödlighet och ännu mer. Vägen till livet, till ett eviga, verkliga livet. Jag tror det finns vänner här som reser idag. Och jag tänker jag ska använda den korta tiden som jag har kvar att berätta om något som man kan använda i det hårda livet här i världen. Det är en ganska lång väg från det vad jag har berättat till det vad jag säger nu, men det är ändå besläktat. När jag kom tillbaka efter 9 år i Indien till västerlandet, då lade jag märke på med förvåning hur många människor i västerlandet har plågat av skuldkänslor, av rädsla, av ångest. Hur kommer man i Indien till rätta med dessa skuldkänslor, med rädsla, med ångest? Då måste jag upprepa mycket kortfattat någonting som kallas i Bhagavata Purana den lämpligaste formen av religion i den mörka tidsåldern av tvivelindustri, det är vår egen tid. Så det är inte meditation, inte en kult i templet, inte en offerkult i det fria, det är att sjunga Guds namn. Och bakgrunden är utsagorna och erfarenheter i de indiska heliga texterna att Guds namn, det vill säga det tusen namn av den enda guden, är i djupaste grunden ett med Gud själv. Och att även om någon som har ingen aning av det filosofiska djupen uttalar ett Guds namn, så det kallas bara en skugga av det verkliga namnet, att det också detta har en välsignande följd. Ett av de tusen Guds namn är Hari. 10 gånger kommer det i dessa strofer: Keshava dritta mina sharira jaya jagadish Hari. Hari är vokativform av Hari. O Hari. Keshavadritta Rama Sharira Jaya Jagadish Hare. Jaya, det betyder han må segra, han må uppenbara sig, han må vara starkare än allt mörka inom oss. Keshavadritta Bhuta Sharira Jaya Jagadish Hare. Sista strofen går: prisa avataren som ska komma i framtiden, så den nytidsålder av sanning kan börja. Keshavadritta kalki sharira jaya jagadish hare. Nu vill jag tala om detta ord, om detta namn, Hari. Alla sanskritord kan härledas från det så kallade sanskritrötter. Ordet Hari kan man härleda från ett verb som heter hri, vokaliskt hri. Harati betyder han rövar bort, han skär. Hari betyder tjuven. Han, det är ju chockerande för en religiös människa i västerland, Gud som tjuv. Och 10 gånger i en hymn: åh du tjuv, åh du tjuv, åh du tjuv. Det är ju förfärligt. Man ser ju dessa hedningar har ingen aning. Vad betyder det, Harry, tjuven? Jag vill citera några strofer. Han drar bort, han skäl, han rövar bort världens lidande. Han drar bort, han skäl, Harry. Anden av alla världen genom sin skönhet, genom sin otroliga skönhet och ljuvlighet som strålar ut ur honom, ur glansen av en perla strålar ut ur det inre, rövar han bort anden av sina egna eviga manifestationer av sina avatars. Det är Harry. Och det skildras i hänryckning flera gånger hans leende, att kännetecken för alla manifestationer av honom är han ler. Och det heter: hans leende torkar alla tårar som stammar ur kvittat lidande och grämelse. Detta leende är oändligt frikostigt. Kanske har någon gång någon läst en av mina böcker. Det heter Krishnas leende. Det betyder detta leende. Och nu vill jag till slutet tala om två strofer som ska hjälpa till att komma till rätta med skuld, känslor, med ångest. Jag ser det på sanskrit. Om ni vill, jag har den och du har den, så kan man göra ett stencil. Hariya harati papani dushta chitair api sprita anichayapi samsprishto dahatjevai pavakaha. Strofen handlar om det som uttalar detta ordet Hari utan att ana vad det innehåller, utan avsikt. Harir, ordet Hari, allt som står bakom detta namn Hari, Gud som djur. Hari harati papani, dra bort synderna. Även om man med orent sinne påminner sig detta ord, även om man lägger handen utan avsikt i elden, så bränner elden. Och det heter dahati pavaka. Dahati, det bränner, och pavaka betyder eld och betyder också det luttrar. Då bränner den luttrande elden. Det är en strof som inför inte Guds invikta, för inte baktas. Nu kommer en strof för baktas som går djupare. Vidyapya bhagavat tattvam chit gham ananda vigraham haratya vidyam tat karyam ito harir iti smrita. Det betyder vidyapya bhagavat tattvam, en kausativisk gerundiform. Vidyapya, dja betyder att känna till, att veta. Vidyapya, han gör känt detta ord, detta namn, Hari. Du, i hinduernas tro lever en visshet, en trovisshet, att i detta namn är inte bara Gud inne, men all makt och kraft och all kärlek av Gud är inne. Och detta namn, Hari, den gör känt Bhagavat Tattvam, Bhagavans väsen, Tattvam väsen. Och vad är det? Sat, Chit, Gana, Ananda, Vigraham. Hans väsen som består av verkligt evigt vara, rent medvetande och gudomlig lycka och kärlek. Det är detta namn känt. Och sedan kommer Haratya Vidyam. Och namnet drar bort Hari, drar bort. Om man upplever han, Gud, och namnet är ett. Han drar bort Avidya. Det är ett namn för den stora Maya som döljer det eviga, som stöter bort från det eviga, det omogna, att det inte bränns ihjäl i det eviga. Den drar bort slöjan av Maya och allt som är följden av vår okunnighet av Maya, att vi identifierar oss med en förgänglig kropp, med olika skikt av medvetande, av psyke, som också tillhör bara en fin osynlig materia, och har glömt att den atma, det innersta inom oss, föds inte, dör inte, är en droppe av Satchidananda, verkligt evigt vara, rent medvetande och gudomlig glädje, und wie die Wort Innerste kann sehen, jag er Atma, o jag tillhör Ewigkeiten. Denna Struch, om man begrundar den, kan hjälpa till att bli av med skuldkänslor, att hacka sig sönder, starta i avgrunden av självförbrödelse om man gjort något elakt och ont, och börja på nytt och på nytt med hjälp av den inre ledaren i oss som kallas med ett annat namn när han blir intresserad. Då kallas han den evige vännen. Då kallas han den inre gurun. Och aldrig lämnar han oss, den evige vännen, den inre gurun. Tack. Orkade ni? Är vi färdiga?
Nej.
Vad? Nu skrivs det till början också. På slutet av en av de viktigaste Upanishaderna, Shvetashvatara Upanishad, ställs frågan: när ska det bli ett slut för människornas lidande? Och svaret är: aldrig blir det slut på människornas lidande innan dess goda Gud.
Föredrag nummer 9 av Walter Eilitz på Ljusbacken den 2 augusti 1974.
Idag är en lyckobringande dag i Indien, nämligen födelsedag av en av de 10 stora avataras, nämligen Balarama, Krishnas äldre bror. Innan Krishna själv blir född, det vill säga den evige, den ofödde, blir född på jorden, måste hans äldre bror komma och bereda vägen. Och Balaram kallas, han är Krishnas sandal, han Krishnas paraply, han är Krishnas säng, Krishnas golf, Krishnas hus, Krishnas rike. Han bär Krishna. Och det berättas om hans födelse att han var ett underbart vackert, strålande, ljus, strålande barn, men livlös. Men om man lade honom på kroppen av modern, då fick han liv. Han beror på Krishna. Och nu hände det att Krishna själv blir född. En mycket komplicerad berättelse. Jag kan bara ge ett utdrag. Men innan jag går i detalj så vill jag läsa några strofer ur Bhagavad Gita där Krishna själv berättar om födelsen av den ufödde. Krishna säger till Arjuna, och det är 4 kapitlet av Bhagavad Gita, börjar med 6 strofen: fastän jag är den ufödde av oföränderlig Gud natur och als mäktige Herre över alla varelser, blir jag ändå synlig genom min egen kraft, stött på min högsta kraft. Chichakti. Det mycket underfundiga ord som kommer nu. Alltid när rätten sjunker och orätten häver, lyfter sitt huvud, då sänder jag ut mig själv. Srijami heter det. Det kan betyda jag blir född, eller jag sänder ut mig själv. Det kan också betyda då uttalar jag mig själv. För att rädda det ädla, för att förinta det onda, för att göra nu, ge dharma en ny byggnad, för att upprätta igen dharma, religionen, blir född från tid till tid. Den som vet besked om min födelse och mina gärningar som är gudomliga, om han lägger av sin kropp, då går han inte till ny födelse. Till mig går han, o Arjuna. Det är mycket kortfattat. Och nu berättas i Bhagavata Purana och i många andra texter utförligt om Krishnas födelse. Det berättas att en ond konung, som påminner om konung Herodes, som levde några tusen år senare, härskade i staden Mathura vid Yamuna-floden. Han var en demonisk kung. Nu hände det att en kvinnlig släkting av honom, hon kallades ibland hans syster, man kallar en kusin många gånger syster i Indien. Och en farbror är som en far. Att hon gifte sig med en ung man, Vasudeva. Och det var en stor procession. I Indien använder man ännu idag otroligt mycket pengar, mycket mer än folk har råd för bröllopsbestyr. Och konung Kangsa, den onde konungen, ledde denna procession. Och plötsligen hörde man en stämma som inte tillhörde jorden, och den sade: du dåre, det åttonde barnet av denna kvinna ska förinta dig och ditt härskap. Kangsa gjorde ögonblickligen sina bestyr för att hindra ödet som profeterades. Han kastade Vasudeva och Devaki, så hette hans unga hustru, i fängelset. Och varje barn som föddes, varje pojke som föddes, dödade han. Och nu kom tiden. Det sjunde barnet, det var så att man trodde modern hade ett missfall. I verklighet räddades barnen, överfördes till en annan kvinnans sköte, en annan hustru av Vasudeva, som han skickade bort till herdelandet över floden. Och det blev Balarama, vars födelsedag firas idag. Och nu i fängelsehålan hände det vad jag nu läser. Bhagavan i person, urbygden i person, den mest älskade av alla varelser, som tar bort rädslan av sina bhaktas, han trädde in i anden av Vasudeva. tillsammans med alla sina delaspekter, tillsammans med alla sina avatarer. Det är det tal om modern. Den gudomliga Devaki mottog i sin ande honom som är välsignelse för alla världar, tillsammans med alla hans delaspekter, alla hans avatarer. Honom som genom Vasudeva blev burit ur hans ande i hennes ande. Hon bar honom så som himmeln på östhorisonten bär månen. Det ser ut så som horisonten bär månen. I verklighet är månen helt oberoende av horisonten. En som är glädjen av alla, en som födde sig själv. Det skildras Kamsas rädslan när han fick höra att Devaki är havande igen med det åttonde barnet. Han vågade inte att slå ihjäl henne. Det är en gräslig synd att slå ihjäl en havande kvinna. Han ville vänta till barnet skulle bli fött. Nu hände det. I midnattstimmen, i det djupaste mörkret, då blev Vishnu, det betyder här Gud obegränsat av tid och rum. Vishnu kan betyda Gud i alla aspekter. Det finns en prisam till Vishnu, Vishnu Sahasranama Stotra, en del av Mahabharatam, som Bhagavad Gita är en del av Mahabharatam. Och då är till exempel Shiva ett namn av Vishnu, Shankara är ett namn av Vishnu. Mycket intressant är andra namn. Ett namn av Vishnu är till exempel Netra. Netra är en by mellan Nordingrå och Örnsköldsvik, så som det finns i Nordingråsocken, som du vet, Staffan, en by som heter Veda och Uppe Veda och Nedre Veda och en Vedasjö. Då blev han den av tid och rum obegränsade, han som bor i alla hjärtan, dold i alla hjärtan, synlig i den gudomliga gestalten av Devaki, så som månen. Det har jag redan läst. Och nu hände något fantastiskt. Barnet blev född, men barnet såg inte ut så som en vanlig pojke. Han hade fyra armar och kunde tala. Och nyfödda barn brukar inte förmå att tala. I sina fyra armar bar han det så kallade fyra gudomliga vapen. Dessa vapen är en klubba. Det betyder härskapet över hela universum. I andra handen ett hjul med otaliga ekrar. Det betyder rent medvetande, allvetande. I tredje handen bar han en musla. Ni vet, om man tar en musla vid havets strand och lägger det på öret, så hör man ibland en brus. Det vernimmer man också ur denna musla. Och det som muslan tonade, det var urstavelsen. Oh. I fjärde handen höll den nyfödde Krishna en lotus, och det betyder allt vad han gör är en lek, utan arbete, utan svett. Det är ingen möda att skapa världar, otaliga världar, att förinta världar, och ingen möda, bara lek är allt vad han gör i det inre riket. Nu återges i Bhagavata Purana en lov, det betyder gudomlig majestät, dessa fyra vapen. Nu återges i Bhagavatam två långa hymner av Vasudeva, Fadern och sedan av Devaki till det nyfödda barnet. Sista strofen, Johannes hymn, är särskilt intressant. Nämligen hon säger att du högste Purusha, du ur eviga gudomliga personen, i vars kropp vid slutet av Brahma-natten hela universum har mödelös plats, att du var i mitt sköte, du Gud, det gör all jordisk födelse till en karikatyr. Det vill säga, föräldrarna visste ögonblickligen, det är Gud i allmakt och majestät som föddes. Dessa föräldrar är enligt texterna inte jordiska föräldrar, det eviga följeslagare av Gud, gestalter som består av chitshakti, av kraften, av rent medvetande och gudomlig kärlek, som alltid från evighet till evighet är vänt mot Krishna i en kärlek som man kunde jämföra med kärleken av en mor och en far till sitt barn. Denna kärlek växte och växte i Devaki när hon sjöng sin hymn till Krishna. Och det var så stark hennes kärlek att hon glömde i sin kärlek att det är ju Gud själv, det är ju osårbart, detta barn. Och hon bad barnet Krishna, som visade sin gudomlighet, döll din gudomlighet, att inte den onde kanske mördar dig, se ut som ett vanligt barn. Och det är ett grunddrag i Bhakti-texterna, kommer fram redan i andra strofen i Bhagavata Purana, att Gud, som kan inte besegras av någon, som inte beror på någonting, som beror bara på sin egen storhet, älskar att bli besegrad av dem som älskar honom, och att han lyder honom, att han lyder bönen av hans mor Devaki, och såg plötsligt ut som ett vanligt hjälplöst barn. Men innan det hände hade han givit Vasudeva, sin far, ett uppdrag, nämligen uppdraget att bära honom genom floden Yamuna till andra stranden, till herdelandet. Och Vasudeva lydde. Han tog barnet i sina armar. Bojorna om hans fotleder och handleder föll av sig själv. Järndörren i klipphålan där han var fängslad öppnade sig ljudlöst av sig själv. Vakterna som bevakade dörren har sjunkit i djup sömn, och Vasudeva var omsorgsfullt barnet till stranden av Yamuna, gick in i vattnet, vattnet höga vågor efter regntiden, väg vid sidan i två väggar med torra fötter vandrade han, vandrade han genom floden till andra stranden, in i den mörka byn, kungabyn, där den herdekonungen höll till. Alla har sjunkit i djup sömn också på andra stranden. Han gick in i den kungliga gården. Då låg Yashoda, som just hade, Yashoda är drottningen, makan till herdekonungen Nanda. Nanda är ett annat namn för glädje, så som Pralada är ett ord för glädje. Hon låg i djup sömn och visste inte att hon redan hade fött ett barn. Han tog ömt barnet från hennes bröst, lade pojken på hennes bröst, vandrade vägen tillbaka genom floden till dörren av fängelset, in i fängelset. Dörren stängdes av sig själv. Kedjorna, bojorna slöt sig igenom hans fötter och handleder. Barnet började, flickan började att skrika. Här är kungens flicka som han tog tillbaka. Vakterna skräckte upp ur sin djupa sömn. Kanske hörde det, störtade ned i fängelsehålan, tog flickan och ville slunga det mot klippvägen. Och förgäves bad Devaki i honom att inte göra det. Det är en flicka. Flicka skulle ju inte skada hans härskap. Han kastade mot klippvägen och barnet löste sig upp så som i rök, blev osynlig och genkommet stämma ur en annan region. Du dåre, du ska inte undgå ditt öde. Krishna är i säkerhet.